Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Mats Gren, kommunikationsstrateg. It's time to get rebel! Och trots att allsvenskan har dragit igång i ett rasande tempo och det verkligen inte finns någon brist på samtalsämnen från det som händer på fotbollsplanen, så är det så att Mats Gren avgår med segern från händelse-VM även den här veckan efter att, ja, alltså jag vet inte, Disco, du kan få dra den här historien om du vill, för de som har missat det, vad han ställde till med.
Ja, men Mats Gren då, ny tränare i Kopparbergs Göteborg, tog över i december. Och Kopparbergs Göteborg som har gjort en storsatsning, bland annat värva Stina Blackstenius, ska vinna SM-guld. Laddar för fullt för premiären här mot Kristianstad i veckan. Och då på fredagen, i fredags, så surfar Mats Gren in på LinkedIn, där han brukar vistas flitigt. Och ser att Al Jazeera i Abu Dhabi söker en ny huvudtränare. Han tar kontakt med klubbdirektören på LinkedIn, skriver helt öppet att han har ett stort intresse av att komma till Al Jazeera som huvudtränare. Får svaret då att de inte söker någon tränare, utan att det är istället en kommunikationsstrateg de söker. Ett jobb som Gren inte nog kommer vara aktuell för, va?
Någonsin, någonstans.
Nej. Och jaha, säger han då, skriver tillbaka liksom, men ja, vad är det ni söker? Vart kan jag skicka mina handlingar? Och så vidare, och så vidare. Och det här gör han ju helt öppet då. Och ja, att en vad skickar det för signaler liksom, att en huvudtränare söker ett nytt jobb 3 dagar innan en allsvensk premiär. Jag skrev en krönika om det här, och det var väl en av de mer märkliga sakerna som har hänt inför en allsvensk premiär, och han måste ha fått solsting, Mats Genan och sånt där. Vad säger du?
Ja, alltså, ja, det är ju en i raden av märkliga utspel i offentlighetens ljus som ju han, alltså det är ju inte, han är ju inte klippt och skuren för det kan man ju inte påstå, alltså att han rör sig speciellt smidigt i offentligheten. Det är ju inte första gången som det händer någonting, att han säger någonting som
det är inte första och inte sista, känns det som.
Nej, det tror jag inte, men däremot så jag fascineras av att han inte lyssnar på den här podden, för då hade han ju hört dig förra veckan egentligen servera en bra ursäkt det här, när du pratade om att man råkar göra saker i sociala medier. Du var ju då inne på vad som kan hända när tummen är ute och far på Instagram och det blir en liten like här och en liten like där. Här kunde ju Mats Gren bara tagit till den också och sagt att ja, men ni vet hur det är själva, man är inne på LinkedIn och det är upp och ner, plötsligt har man råkat söka jobb hos en dansk chef i en klubb i Förenade Arabemiraten. Det händer hos alla.
Exakt.
Det är väl inte så farligt. Men det gjorde han inte, utan istället så skickade han ju ett sms till vår kollega, jag tror det var Hector Junelind på GT då, och skrev att det här vill jag absolut inte att ni gör något stort av, tack. Som att han hade...
Tips då är att inte skriva öppet, sök inte jobb öppet på LinkedIn 3 dagar för en allsvensk premiär, då kommer vi inte göra något stort av det.
Det finns liksom, man hade kunnat förklara bort det med att det var någon sorts boomer-beteende, att han inte fattar att det här, alla ser det här, men det känns ju bara som att det är i linje med Mats Grens korståg, kommunikativa korståg.
Grejen är ju inte den att han vill ha jobb där och att han söker jobb där. Det är väl fullt naturligt att han vill ha ett så bra jobb som möjligt i karriären. Det vill väl alla. Vem vill inte? Ja, alla kanske inte vill det, men många allsvenska tränare skulle säkert vilja sätta sig i Abu Dhabi 2 år och casha in 20 miljoner netto och sen vara klar för framtiden. Det är ju en konst att han vill det. Men alltså, då kan man väl söka lite smidigare, skicka ett meddelande på Messenger, be någon kontakt kolla, be någon agent kolla upp det lite smidigt, så det inte syns helt öppet liksom. För det är väl det problemet var. Så att, nej, det var just klantigheten
Mats
i det där som var grejen.
Gren, vi hoppas då att han lyssnade på det här avsnittet istället för, till skillnad från förra veckan då, där du nu har givit honom rådet att om du verkligen vill ha jobb i Förenade Arabemiraten, så sök, men sök inte så här, helt enkelt. Det är vi tar inte betalt för vårt konsultarbete här i alla fall, du och jag.
Det går en vecka som Mats Gren sökt jobb på Facebook öppet hos Al Hilal.
Nej, har vi sagt. Har ju haft en sju helsikes massa händelser i herrallsvenskan den här veckan. Och vi måste väl börja högst upp i tabellen egentligen med ja. Det som händer med Norrköping som vinner och vinner och vinner och vinner. Jag hoppas jag sa fyra gånger där då.
Ja, de är ruskigt imponerande att se Norrköping. Alltså de, vi sa väl inne på redan från början att de hade värvat ihop ett bra lag och sådär, men just de här, sån här överkörningar som jag har sett dem göra nu, det trodde man inte. Och har ju liksom den yngsta snittålder på en startelva någonsin, så att det gör det ännu mer imponerande.
Ja, det är ju lätt och såklart, och det var ju liksom en ny nyans av de här. Det har ju varit de seniora spelarna som har varit mest utmärkande de första omgångarna. Haksabanovic och Kristoffer Nyman i synnerhet, även Simon Tern som i mitt tycke nog har varit hela allsvenskans kanske bästa spelare.
Kallar du Haksabanovic seniorspelare? Han var ganska ung.
Ja, nej, men de etablerade A-lagsspelarna då. Men här mot Östersund då, när de behövde avgöra den matchen mot slutminuterna, så kom ju Isak Bergman Johannesson in och Ishak Abdulrazak också, 18-åringen som de som fyllde 18 i maj här tror jag, och som de värvade från Nigeria i slutet av våren här. Men jag gjorde en intervju med Jens Gustafsson som jag tror publiceras under tiden vi spelar in det här avsnittet just nu. Där vi pratade lite om varför Norrköping kom in i ett så fint skick i den här säsongen. Och men det är intressant, han går tillbaka till vintern förra året egentligen, efter säsongen 2019. Och det är ju så då att en hel del spelare i Norrköpings centrallinje, några av deras mest bärande spelare, har ju en del problem där. Kristoffer Nyman har problem med ett knä, och i december så måste man in och slipa bort saker i det knät för att han ska bli frisk. Simon Tern har ju en del problem med sin mentala hälsa och mår inte speciellt bra. Han har Alexander Fransson som blir sjuk under januari. Han missar ju januariturnén där, och sen är han borta ytterligare tre veckor. Dessutom ser ju då osäkra kontraktsituationer på Haksabanovic som de bara har på lån, som de inte vet om de får behålla. Det kommer bud på honom från andra klubbar. Filip Dagerstål sitter på utgående kontrakt. Och även Isak Pettersson då, som just så småningom berättar att han tänker lämna Norrköping. Till råga på allt det här så är det ju så att det pågår en hel del grejer i bakgrunden i Norrköping. Att det känns ju som länge sedan nu, men det är ju inte så länge sedan som det stormade rejält där i samband med att Mikael Hansson, deras lagledare då, fick lämna klubben, och folk var väldigt arga på Peter Hunt, och i samband med att de skulle åka på träningsläger i Portugal där så var det ju faktiskt liksom ett drama värdigt en Stockholmsklubb till exempel som pågick. Och han gick tillbaka då, för jag prata lite med honom om då vad de hade gjort på försäsongen. Han säger att han tycker att det är för tidigt. Jens Gustafsson säger att han tycker att det är för tidigt att prata om förberedelserna, att de skulle vara avgörande för hur Norrköping kom in i det här. Men han säger att det de började göra i december, det var att träna oerhört hårt och framförallt involvera sina yngre spelare, de spelare som han kallade yngre gardet i truppen, i mycket A-lagsträning, för att han förstod att han behövde ha de spelarna konkurrenskraftiga lagom till den allsvenska premiären i april då, eftersom de här liksom mer seniora klungan av spelare inte såg ut att vara speciellt slagfärdig. Och de spelarna han pratar om då, det är ju Bergman Johannesson, och det är även Carl Björk, och det är Pontus Almqvist, och det är Manasse Kusso, och det är någon till där. Och att de blodas ju även väldigt mycket i kuppen under våren när de spelar träningsmatcher. Så de spelarna får ju 90 minuter på 90 minuter på 90 minuter. Och han tycker att de var nära att slås in i A-laget redan förra hösten, men han menar då att de hade egentligen inget val. De var tvungna att ägna mycket tid åt att göra dem mer A-lagsredo. Och sen så skjuts ju premiären upp, och då innebär ju det flera saker. Dels innebär det ju att Nyman och Tern och Fransson, som ju ännu inte riktigt är helt tillbaka nu här, men framförallt Nyman och Tern, hinner komma tillbaka. Dagerstål hade också skadeproblem under förra vintern. Men de här centrallinjen då, de hinner ju komma i form, och han säger då att när de droppar in en efter en under våren i träning så lyckas Norrköping hela tiden stegra sin prestationsnivå liksom internt. Han tycker att de blir bättre och bättre och bättre. Och dessutom så berättar han att Kristoffer Olsson är hemma och tränar med Norrköping i
ja, den var lite oväntat.
I april. Det var lite oväntat, ja. Det känner inte jag till.
Jag trodde man skulle vara
han är där i 2-3 veckor och träna med dem. Och jag trodde också han skulle spela med AIK om han kom tillbaka till Sverige som en av de här temporära hemvändarna. Men att det också innebär då en nivåhöjning. Och sen då när Allsvenskan väl har premiär så är ju nästan allihopa tillbaka. Det är bara Fransson de väntar på nu. Plus att de då har den här bulken av unga spelare som hela tiden närmar sig A-lags fotboll. Men sen så är det också det här med Norrköping då, att det är ju inte bara att de gör en bra start nu, utan de har ju haft bra form i ett år. De har ju haft superform i ett år till och med. Och jag tror dag till dags datum så är det, går man tillbaka exakt ett år då till den 30 juni 2019, så förlorar de 1-0 mot Sirius Och därefter så är det 15 segrar, 3 kryss och 2 förluster. Och det är ju ett hejdlöst bra resultatrad. Då framförallt med tanke på att de dels har Europa League-kvalet i bakgrunden som ju drar en del energi med resande och matcher under förra hösten. Men även att de då håller hållit nollan i 12 matcher. Och så jag pratar lite mer om vad som händer där, om det är någon sorts, liksom, vad är det som klickar i juni 2019? Och han menar ju att dels måste man komma ihåg var de kommer ifrån 2018, att både Sjölund och Daniel Sjölund och Andreas Johansson försvinner, och att det blir liksom en lite ruckad dynamik i omklädningsrummet. Det är spelare som liksom letar efter sin roll i laget och vem ska fylla tomrummet efter Ante Johansson och sådär. Att det sätter sig framåt sommaren. Men att även spelmässigt då, att de har ju Jordan Larsson som vräker in mål förra våren. Han gjorde väl 11-12 mål där innan han lämnade för Ryssland efter halva säsongen. Men att när han lämnar så stärks helheten i anfallsspelet, och han säger även att de tränar otroligt mycket på hur de ska lösa sista tredjedelen, därför att de hade ju den tendensen i början av förra säsongen att bli ett lag som slog väldigt mycket passningar i backlinje och upp till mittplan, och sen så blev de lite stillastående och villrådiga när man skulle avgöra. Men att det där har de lagt extra stort fokus på, att för allt som Larsson gjorde bra så blev en effekt av att han lämnade att man hade mer spridning då på målskyttet och initiativen, rikedomen sådär. Och sen säger han även lite intressant då, därför att man är ju själv mån om att ofta dra fram den här att Norrköping är en skyddad verkstad, att det är en av förklaringarna till deras framgångsrika strategi med unga spelare, att de utvecklar så många då, att man kan fokusera så mycket på fotbollen och träningen där, och att det inte är lika mycket som stör runt omkring som det kanske är i storstäderna i Sverige. Vad Jens Gustafsson menar då att han vill inte prata för mycket om det här bråket i våras då, naturligt nog då, att han inte ville gå in så mycket på det, men han säger att han tror att den perioden kan ha varit lite bra för dem, att de behövde lära sig att fokusera på sina utvecklingsprocesser och sitt spel, även om det var saker som störde lite i omgivningen, att det var inte lik Norrköping att det var så, men att han menar att det kan ha varit en bra sak för dem, att det inte var så himla tillrättalagt. Så att en del bra vinklar på varför Norrköping har sett så bra ut i början på den här säsongen som de har gjort, men även då om man tittar tillbaka att det är ju faktiskt ett helt år av bra form.
Ja, och sen tycker jag de har haft en strategi länge nu att värva karaktärspelare, inga som faller ur ramen, inga liksom diver som kanske har funnits där förut med lite stora egon, utan nu är det, har det varit de här senaste åren väldigt många MS-spelare som jobbar hårt, som jobbar för laget, inte gnäller, att de har fått ihop hela den här liksom dynamiken i hela truppen, och liksom en väldigt bra blandning med väldigt många unga spelare. Och det som liksom är skillnaden med Norrköping, om man tittar på startelvan så här, de har ju en yngsta snittstartelva, men medan AIK tar fram liksom 17-18 år i Norrköping också, men här är de i Norrköping har ju, känns det som, de här 19-20-åringarna 21-åringarna har varit med hur länge som helst. De känns ju som rutinerade lirare redan nu liksom.
Verkligen. Ja, och det är rätt många spelare i det laget som är i sin perfekta. Vi var inne på det förra veckan här, att de har en otroligt fint ögonblick där. Alltså det är många som är i sina bästa år. Nyman, Tern, Fransson, de här spelarna börjar komma upp i den ålder där man normalt sett är som bäst. Och flera av dem har erfarenhet utifrån, och flera av dem har till och med erfarenhet av landslagsspel. Och av olika skäl har de hamnat i Norrköping igen, och dessutom har du då en yngre kärnaspelare som drar dem framåt. Så att för Norrköping behålla det här laget, så det var ju lätt då, man kan ju ursäktas för att inte tippa dem som vinnare med tanke på vad de slutade förra året och vad som hände i vintras då med dem. Men tvärtom här då, så med tanke på, om man då framförallt tycker att det kanske är jag som går på det lite mycket, men jag tycker beskrivningen av deras utvecklingsprocess i år och var de befinner sig som lag och grupp nu sådär, så förstärks intrycket av att det här är ett lag som kan hålla över hela säsongen förmodligen.
Ja, verkligen. Framförallt så ser ju Haksabanovic ut att bli, om man fortsätter så här, blir han en av allsvenskans dyraste försäljningar någonsin, trots corona här. Så att känns som det finns inga gränser för hur bra han kan bli.
Nej. Inte alla tränare heller som har fått en 15 miljoners värvning i knät. Det var också intressant att höra Jens Gustafsson försöka tona ner då betydelsen av det, samtidigt som han berömde Haksabanovic väldigt mycket. Förutom Norrköping då, så var väldigt mycket fokus den här veckan på ett dubbelmöte mellan Malmö FF och AIK, där du var på den andra matchen. Jag såg båda två, men jag tyckte väl att den första hade ju väldigt annan karaktär. Där Malmö FF klär av AIK efter 20 minuter. AIK gjorde 20 jättebra minuter, och sen är det ju så att AIKs liksom kollaps i den matchen, som ändå får kalla det för, den har ju dels att göra med kanske att Enok Kofi Adu gör en av sina sämsta insatser i karriären när han hoppar in, Men det är också det att AIK inte orkar hålla uppe sitt spel och Malmö FF på ett väldigt skickligt sätt drar isär AIK. Det är ju så att de väldigt tydligt har läst av hur de ska göra det där, och när de väl får grepp om matchen efter 15-20 minuter där, så är Malmö FF imponerande i sin taktiska ansats, tycker jag, som på så ett liksom så tydligt sätt, om man då jämför med Hammarby till exempel, som ju inte lyckades göra det där med AIK, som visar på hålen i det där systemet, och framförallt då att Anders Christiansen får stå och ta en liten espresso i straffområdet innan han rakar in målen, så blev det ju lite jobbigt för AIK. Men det är en helt annan matchbild på Friends på söndagen.
Ja, och där känslan innan var ju liksom att nu har Malmö trummat igång och nu kommer de köra över AIK fullständigt. Rickard Norling satte in ytterligare en tonåring, en allsvensk debutant, Erik Karl, som gjorde det väldigt bra. Imponerande. Och man satt ju bara och väntade på liksom att Malmö skulle göra 1-2-0. Men det blev aldrig så. Det som var bra med Malmö där var ju pressspelet, att de har fått igång där. Men AIK stod emot bra. Sebastian Larsson skruvade in en frispark. Lite mindre, eller lite mer modest firande den här gången. Inte mot bänken. Och sen
fick inte syn på Rösler.
Nej, precis. Och Bilal Hussein gjorde ju 2-0. Då trodde man att AIK skulle gå mot en sensationell seger. Men Malmö kom väl igång, även om de inte imponerade, så var det väl mer hjärta än hjärna i den här segern. Eller segern i den här upphämtningen till 2-2 då. Får ju två straffar ganska klara. Rättvitt resultat känns det lite som, med tanke på hur det blev då. Men imponerande av AIK att kunna studsa tillbaka sådär. Och ja, lite imponerande då av Malmö att kunna komma tillbaka och samla ihop sig sådär. Men
ja, men man tänker väl att för Malmö så är det liksom att sätta, nu har de ju bara vunnit en match i Allsvenskan hittills, vilket ju såklart är en missräkning, men att de ändå sliter åt sig poäng i den här på pappret svåra bortamatchen är ju bra. Samtidigt så tycker jag väl att det var ju kanske lika delar då, Malmö FF som inte lyckades reproducera sin insats från torsdagen mot AIK, som att det var AIK som faktiskt spelade bättre här, och framförallt spelet med boll hade AIK perioder där de drev matchen ganska fint nu i söndags, tyckte jag, och där de, även om det var en match som präglades av usel passningskvalitet på grund av den helt fruktansvärda gräsmattan på Friends, så var det så att AIK i perioder lyckades sy ihop en del passningsmönster som jag tycker man ser verkligen att de har tränat på. Och i det spelet, av alla deras ungdomar, så är det Tom Strandegård den som imponerar mest. Han är otroligt rörlig alltså, och hanterar bollen bra hela tiden och full av energi, så att, och liksom verkligen en spindel i nätet i deras passningsspel där, och desto mer offensivt balanserat såklart än vad en spelare som Ofori är, och Ofori är ju jätteviktig för dem också, men Strandegården som jag imponeras mest av där. Men i Malmös fall så jag var jätteimponerad av dem, och framförallt taktiskt mot AIK i torsdags där de ju verkligen monterar ner AIKs spel. Men sen så är det att de, och det är klart de är trötta efter den matchen, det är möjligt att liksom det hänger ihop här, att det inte är ett Malmö som går på 100% i den här matchen. Men de har lite svårt att få grepp om spelet med boll mot AIK här, tycker jag. Och de, även om de sätter pressen i perioder, så är det så att det, i stora delar så är det AIK som driver matchen fram till sitt 2-0-mål innan de kroknar lite. Isak Kristelin tycker jag ser precis så pass bra ut som man hade förväntat sig kanske. Att han är ju väldigt bra både felvänd och rättvänd här. En boxspelare också. Det man undrar är ju lite, vem ska de spela upp bollen på om både han och Toivonen spelar? För att båda gillar ju att få den med ryggen mot mål ganska mycket.
Sen var det ju två ganska roliga, eller märkliga scener. Dels i slutet, tre om man ska ta hela. Börja med att Pärtan då skadar sig i 80:e minuten och haltar, kan inte fortsätta. Men då har ju Rickard Norling gjort alla sina byten och AIK är hårt tillbaka pressade. Så Seb Larsson skriker på Norling, Rickard, att han måste sätta in någon. Men han förklarar för Seb, vi har gjort alla fem byten. Och Pärtan står och haltar, så han skickar in Pärtan, du måste in på planen. Så Pärtan får liksom gå omkring de sista 10-15 minuterna och bara liksom stå och vara i vägen typ och halta omkring. Det var bizarra
scener. Det var konstiga scener faktiskt, med Per Karlsson som bara gick runt där och inte fick gå av.
Och sen så skulle Sebba Larsson säga någonting till Tomasson. Han var vansinnig, såg det ut som att skulle jaga han i spelargången, men fick väl inte tag på han. Och efteråt ville han väl inte riktigt erkänna att han var förbannad. Vi kan lyssna på hur det lät här.
Vad var du så irriterad på slutet? Det var inte mer än det här.
Nej, inte jag heller.
Alltså, det var ingen,
Var
du så irriterad på slutet?
Du skrek och Tomasson. Känslor, det är ingenting. Vi pratar fotboll istället.
Men varför var du arg på Tomasson?
Nej, jag var inte arg.
Du såg jättearg ut.
Ja, men
det såg ut som du hade mod i blicken.
Nej, jag var glad.
Ja, mord i blicken kanske han inte hade, men han var förbannad i alla fall.
Ja. Jag har i alla fall två lag tycker jag som blir spännande att följa framöver. Det är ju väldigt tydligt att AIK är på randen till någonting. Att de kommer nog, det här kommer nog lossna för dem. Jag tror de kommer bli bra i år. Och man med FFs fall så väntar man också på islossningen lite grann. Att jag trodde kanske efter den här 4-1-segen där de verkligen röt ifrån mot AIK i torsdags då, att vi skulle se MFF varva upp. Men det lär väl komma allt eftersom. Jag tror inte att de står ut med sig själva att gå med en resultatrad där de inte vinner mer än en på fyra matcher, utan de kommer nog börja plocka sina tre poängare framöver här också. Väldigt intressant match mot Djurgården på onsdag för Malmö FF. Varberg är ju annars laget som man inte kan se förbi i det här skedet av säsongen heller. De vann med 3-1 mot Falkenberg, va? Blev det till slut
igår. Tvåa i Allsvenskan.
Har nu alltså gjort bara bra matcher och förlorat en i början. Den förlorade de hemma mot IFK Göteborg lite oförtjänt på övertid efter ett mål av Patrik Karlsson Lagemyr. Men det är Alexander Johansson och det är ju inte Astrid Selmani som man pratar om i första hand. Det är Gustav Norlin. Det är ett lag med väldigt många spelare som bidrar. Och du skriver här i körschemat att Jocke Persson är ett geni, Disco.
Ja, men det får man ändå kalla han. Vem hade kunnat trott det här? Ja, men titta på deras lagbygge. Alltså ett lag som är liksom byggt på spelare som spelade Division 1 för några år sedan och nu liksom har tagit Allsvenskan med storm. Får man ändå ge vad heter Jocke Persson cred till. Alexander Johansson gör mål igen, imponerar. Att man bara kan liksom avfärda Falkenberg. Visserligen Falkenberg är ett bottengäng, men ändå liksom har varit i Allsvenskan några år nu och här kommer liksom Varberg upp och bara trycker till dem. Så att jag vet inte, Jocke Persson är ett geni. Har du någon annan förklaring? Om du tittar på spelartruppen så ja, det är svårt att
nej, men de har gjort det som jag tror man som har gör ju det som är det enda sättet att hänga kvar i Allsvenskan och som är vägen framåt för väldigt många lag, och det är ju att hålla kvar i samma spelargrupp och samma spelidé som man har tagit sig upp med. Alltså du kan inte byta utseende när du kommer upp i Allsvenskan. Vi har haft ett par sådana exempel, ta BP till exempel som gick genom Division 1 och Superettan under Olof Mellberg och mer eller mindre bytt ut startelvan och tränaren för att försöka byta skepnad när de kommer upp i Allsvenskan och bete sig som ett allsvenskt lag. Det där håller inte, utan du måste vara ganska varm i kläderna när du kommer upp och väldigt trygg i det du gör, tror jag. Och det där är ju, här är Varberg ett utmärkt exempel hittills på det i alla fall, att de har ju ett otroligt välkoordinerat pressspel, de har otroligt välkoordinerade passningsvägar framåt när de väl ska anfalla. De vet ju vad de ska göra hela tiden allihopa. Och det där väger tungt alltså, det är ju så. Vi är ju liksom en tids era i fotbollen där bäst spelare inte vinner lika mycket som de har gjort traditionellt sett, utan systemen vinner mycket mer, och Varberg har fan ett system. Sen tror jag att Jocke Persson, som han säger, jag tycker han har rätt, han är ute här och säger efter matchen mot Falkenberg igår då att han tycker att de har slängt bort ett par poäng, alltså att han inte är helt nöjd med deras poängskörd, och han har rätt i det. Varberg har förtjänat lite mer än vad de har tagit med sig nästan, och han säger dessutom att de kan bli ännu tryggare med boll och inte liksom kanske visa lika mycket respekt för att de möter allsvenska lag här. Men om någonting finns att lära av att se Varberg inleda så här starkt i den här serien i år, tycker jag, så är det att de har hållit hårt i sin ursprungsidé liksom, och inte liksom försökt lajva allsvenskt lag, utan vara det de var när de gick upp. Och det tycker jag är liksom den stora grejen. Sen är det väl en annan grej med dem, och jag ser att de får en del beröm för att de spelar ganska rakt här. De är inte så omständiga av sig med bollen. Och det där är ju det fina i det här skedet av Allsvenskan, och det jag var inne på lite i början av avsnittet kanske också, att jag tycker att det finns otroligt mycket spännande grejer som händer i Allsvenskan i år, även om det finns mycket som saknas. Så på planen så, de här olika idéerna som går mot varandra nu. Norrköping, vi pratade om Norrköping förut här med att de inte ville bli ett lag som slog 700 passningar i backlinjen, som Jens Gustafsson uttrycker det. Och det där är ju lite en sjuka i Allsvenskan, att lagen vill dominera bollinnehavet väldigt mycket. Det ser man över tid också om man tittar på hur många passningar lagen slår i snitt. Och jag förstår varför, därför att bemästrar du det, då kan du dominera matcherna med boll. Och de lagen som kommer dominera matcherna med boll mest, det kommer vara de lagen som har råd med tekniskt mest begåvade spelare. Det är liksom, Hammarby är väl det bästa exemplet på det kanske. Det kommer ju komma motmedel mot det här då. För att väldigt många lag kommer försöka göra det här och inte riktigt behärska det. De kommer inte ha tillräckligt bra spelare. Så de kommer ha ansatser att de ska dominera bollinnehavet väldigt mycket, men lämna sig ganska sårbara. Och Varberg är ett sånt lag som jag tror att många lag i serien känner att idag ska vi äga mycket boll. Vi möter Varberg. Att man ställer upp och så flyttar man upp folk och man lämnar sig ganska öppen där bakom. Och så kommer Varberg med en väldigt rak, väldigt koordinerad, väldigt synkad press och straffar det där väldigt hårt. Och det har vi sett dem göra i flera matcher hittills här. Att de är ju liksom, det är inte speciellt långa anfall som ligger bakom deras mål, utan det är ju rätt mycket pang på. Och det blir intressant att se hur länge lagen läser Varberg på det här sättet. För att jag tror att om man liksom lämnar över initiativet till Varberg med att ni får driva spelet och sådär, så kanske det blir svårare för dem att göra det. Men hittills har de ju hamnat helt perfekt in i det här.
Ja, perfekt in i det här kan man kalla att Djurgården hamnade också när de mötte Kalmar hemma. Efter lite tyngre start så, ja, 3-0 efter ganska snabb tid och 4-0 i halvtid efter hattrick av Fredrik Ulvestad. Jag vet inte, det var en av de enklare tre poängarna Djurgården har tagit. Men det var ju en del intressanta aspekter i den matchen också som gjorde den mer kittlande. Dels så petade man guldhjälten Tommy Vaiho för PK Bråtveit. Vaiho som har varit lite svajig ur form, så det var väl rätt att Bråtveit fick chansen. Nu tror jag att Bråtveit kommer ta den här första platsen över tid. Och sen så var det att det diskuterades innan att Astrid Ajdarevic skulle spela mittback. En diskussion som att han hade gjort det. Men sen var det ju på bänken i matchen. Så jag vet inte, det var nog kanske bara en... Jag vet inte, var det mittbacksexperimentet, om det ens var något mittbacksexperiment. Det lät ju extremt konstigt innan i alla fall.
Det var väl det de testade i vintras där när Sportbladet var på plats och rapporterade om något litet tjafs på träningen där när Astrid inte ville vara mittback. Men Kim Bergstrand fick ju frågor om det där och sa ju att han trodde att han skulle vara en väldigt bra mittback om han fick spela som det. Men att de inte har tänkt på det. Och det är väl, eller det är väl liksom, ska man dra det till sin spets, så är det ju att de måste hitta en roll för Astrid Darvic snart. Det är ju ingen, det är liksom ingen liten lönepost. Nej. I Djurgården. Och en spelare som fortfarande inte har en liksom naturlig startplats i det där laget. De måste hitta ett sätt att använda honom på, känns det som. För hans skull också. Ja. Att det där är lite ohållbart på sikt kanske.
Ja, men det känns väl också som om Djurgården har vaknat till nu i alla fall. Däremot så drabbades de av ett litet bakslag. Niklas Bärkroth tvingas operera yttre menisken. Kommer att opereras där i slutet av veckan. Blir borta. Jag vet inte, 6-8 veckor är väl rehab sen, tror jag i alla fall. Eller typ 6-8 veckor i alla fall. De vet väl inte exakt heller, de gick väl ut med någonting om att det är oklart när han är tillbaka. Men jag skulle bli förvånad om han spelar närmaste månaderna kanske.
Ja, jag skrev ju om den här matchen. Och jag tycker att det är svårt att göra så mycket bedömningar av Kalmars insats, eftersom matchen börjar aldrig egentligen. Alltså Djurgården avgör den innan den är... Innan han hinner gå igång. Sen gör ju Kalmar en helt okej spelmässig match, tycker jag. Alltså i övrigt. Men det är väl lite sådär med Djurgården att det som var konstigt på Norrköping var att det fanns inget av de här dragen de har varit så bra på under förra året och som de även var bra på mot Sirius. Så det är ju att, det var väl mitt tema i den här texten också, att jag tycker Djurgården har haft en utmärkt plan A och plan B. Vi som såg dem på hemmaplan väldigt mycket förra året och fick ju se dem göra samma match om och om igen när de väldigt tålmodigt maler ner och nästan kväver motståndet med sin press och sitt passningsspel, att de liksom pumpar på, inlägg på inlägg på inlägg och sen till slut sitter den liksom. Det var ju samma sak mot Helsingborg, det var väl samma sak mot Falkenberg, det var samma sak mot Örebro på slutet där. Och sen så hade de en annan match som kom igen lite grann, och det var när de fick försvara desto djupare och avgjorde ofta på en fast situation till exempel. De vann ju så lite borta mot Häcken förra året, och de vann så borta mot Sirius i premiären i år, och de vann så mot Blåvitt förra året, och liksom, det är klart att man behöver sina marginaler emellanåt så, men det är fortfarande en plan B. Det är ju inte ett lag som står helt handfallet om de inte får driva spelet sådär. Och det mot Norrköping var att de inte lyckades med något av det där, utan de blev ju helt genomsprungna bara på allt. De försökte driva spelet med boll, men det gick inte, och då kunde de inte sätta sig djupt och försöka försvara matchen, för att de låg under från ganska tidigt sådär. Här var det ju ett Djurgården som plockade fram båda de här egenskaperna, tyckte jag. Att de dels då avgjorde matchen fast situationer och sen spelade igång och gjorde flera mål som var det här som är lite signifikant för dem. Att de tajmar sina ytterbackars löpningar ner mot kortlinjen väldigt bra, och när de kommer då ner där så har de alltid en yta att attackera. Det blir aldrig inlägg mot ett stillastående straffområde nästan, utan det är alltid inlägg mot spelare som kommer i rörelse. Här var det Ulvestad då som kom och avslutade. Så att jag kände igen Djurgårdens båda ansikten här under Kim och Tolle, och jag tror ju sådär att om man titta på Kim och Tolles karriär med Sirius tidigare och även Djurgården här, så det finns ju ingenting som talar för att de skulle gå bakåt i utvecklingen i år. De har ju inte gjort det tidigare heller. Så att jag tror att de blir att räkna med hela den här säsongen också.
Däremot har Hammarby haft stora problem, eller stora problem, de har haft marginaler mot sig och de har sågat domare och de har fått röda kort. Vad är det som händer där då?
Ja, det här är ju tycker jag...
Det är därför jag bollade upp det där här nu.
Ja, men jag tycker att Hammarby inte ska skapa sin egen kris här. Det är ju en jättejobbig vecka för dem resultatmässigt, framförallt här med både då derbyförlust mot AIK, kraschar ur kuppen mot IFK Göteborg på hemmaplan och sen förlora mot Mjällby. Men lite så här är det väl med Bayern, att det går att skrämma upp sig här tror jag, och tro att liksom de här nidbilderna av Hammarby som att de saknar rätt mentalitet och att det skulle finnas liksom en brist på ledarskap i truppen och att det är bara ett lag som trivs med när de får spela matcher som de vill och så vidare. Man kan ju gå på den myten själv lite grann så där, tror jag, att de jagar upp sig över det, att det finns ett grundfel här, någonting är fel i grunden av hela klubben. Jag tycker inte att de ska ägna speciellt mycket energi åt, utan tvärtom, de har ju ett spel som de vet kommer skörda mycket framgång. Om man ska komma ihåg att Hammarby började förra året rätt dåligt också, då var ju inte lösningen att jaga upp sig i det här skedet, utan då var lösningen att ta ett djupt andetag, gå in, och så körde de över Östersund med 4-0.
Ja. Det känns bara som att det kan bli något liknande nu mot Varberg, och sen har de blivit ganska hårt straffade av röda korten och misstag.
Ja, det är det som är poängen här. Att hade det varit så att Bayerns spel var att de blev helt liksom, alla läste lusen av dem här liksom, så hade ju man sett väldigt annorlunda ut, tycker jag. Då hade man kunnat fråga sig om det var någonting som behövde ändras i grunden. Nu är det ju utvisningar och ganska hårda straffar och andra domslut som gör att Bayerns matcher faller samman lite grann flera gånger i rad. Den mest illavarslande grejen är ju matchen mot AIK, men det är ju så tydligt en coachmiss av Billborn att inte gå på AIK där. Så att, jag skulle inte jaga upp mig för mycket över den här veckan. Det har varit liksom, det är dåligt för deras säsong, därför de har 8 poäng att hämta in nu för att komma ikapp Norrköping. Men Hammarby i grund och botten är väl fungerande, och jag tror att de bara försöker liksom titta på hur de hade planerat att ta sig an den här säsongen från början, och så kör de kvar på det spåret, så kommer resultaten komma också.
Nu när du säger det, alltså 8 poäng upp till Norrköping, alltså,
det är mycket tidigt.
Ja, men det är sjukt att Norrköping har ju vunnit. Det är väl smått unikt det här att man leder Allsvenskan med 5 poäng efter 4 spelade omgångar.
Ja, det är det som är så väsensskilt med Norrköping, att inget lag har gjort mer än 8 mål. Norrköping har gjort 13. Inget lag har vunnit mer än 2 matcher. Norrköping har vunnit alla 4. Så det är liksom, det finns ju verkligen en kontrast där mellan dem och alla andra. Och de hade de ändå mött Djurgården och AIK.
Så att, och så har de Elfsborg hemma i nästa. Det känns ju som att jag har svårt att se att de ska torska den.
Ja, nej, det tar nog inte
och
slut på
det. Och Göteborg hemma efter det.
Mjällby då, som slog Bayern här, fick ju äntligen lite utdelning på att de har spelat ganska bra i början av säsongen. Starkt att vända sent där, fast de hade svårt att skapa chanser. Och Jakob Bergström, som verkar vara bra på huvudet, han missade en hel del lägen i den här matchen med huvudet, men han knoppade dit den till slut. Eller tryckte in den till slut. Och sen avgör de ju ännu senare. De hade tjänat ihop till sina 3 poäng i alla fall. Och även där då kan man väl lägga till då, att jag tycker inte Mjällby ser ut som stryk på sig heller, utan det finns inga lag som gör det riktigt.
Men Mjällby är det klassiska hopskrapet av överblivna spelare som ingen riktigt vill ha. Känns det som oss som behöver de här segrarna i början. Framförallt de här som är lite, där bollen studsar deras håll. Du har liksom Erik Burkander, Viktor Agardius, Marcus Johansson, Tamimi, Sabovic, Batanero. Det är sådana här som är inte av dem. Om Ogbo, som har varit etablerade spelare som ingen har riktigt velat ha, som de kan göra något bra av nu liksom. Och då behöver man de här segrarna.
Ja, jag tror det är en ganska bra cocktail för dem. Förlåt, det har vi varit inne på tidigare. Blåvitt då, som fortfarande har svårt att vinna. Nu vann de ju kuppkvartsfinalen och gick till semifinal, och det får ju sägas vara en viktig framgång för dem under Poja och Ferran Sevilla.
Men just den tycker jag är ruggigt imponerande, att de lyckas komma tillbaka från ett underläge mot Bayern och gå vidare till semifinal med det laget och ställer ut på benen. Och framförallt den här unga mittbacken Tollinsson. Hur tar de henne så?
Tollinsson tror jag.
Tollinsson, precis. Tollinsson, grym 17-åring som visar ledaregenskaper och som var fina fötter och stark i luften. Och vi har pratat om Blåvitts unga ledare tidigare, och de blir inte sämre direkt.
Nej, precis. Jag tyckte Emil Holm, som ju är den som fixar utvisningen på Andersen och straffen till dem där mot Hammarby, ser ju ut som ett lok alltså. Nu lämnar ju en Sositoko här, och det är väl klart att Holm ska spela högerback då och att de ska satsa på honom. Han har ju en fysik som är så Gareth Bale-lik liksom, att han bara travar förbi på kanten där. Så att, nej, det finns nog mer att ta av där, men de har svårt att vinna i Allsvenskan fortfarande. Det blev ju bara kryss mot Sirius här i veckan, och Sirius fortsätter att imponera och spela riktigt bra. Sugita ser ut som precis så bra värvning som vissa av oss trodde för dem där. Även Stefano Vecchia har en jättebra säsongsinledning, och spännande att följa Sirius också. Men det var en intressant match det där. Patrik Karlsson lagom med ett fint mål för Göteborg också. Och Sargon Abraham, en annan spelare som gör framsteg. Som sagt, många lag som ser ganska bra ut, som tar ut varandra då, så det bara blir massa kryss överallt hela tiden. Och på tal om det så gjorde Elfsborg en jättebra insats mot Örebro. Jag vet inte om du såg den matchen, men de borde ha gjort ganska många mål i den, tyckte jag.
Ja,
de skapade hysteriskt mycket chanser. Oskar Jansson gjorde en av sina absolut bästa insatser i Örebro-tröjan, tror jag. Räddade läge på läge på läge. Men Elfsborg också kommer från en väldigt positiv vecka, där de alltså går och slår ut Häcken på bortaplan i kuppen och går till semifinal. Även där kanske då lite banbrytande från Elfsborgs sida, som når en del framgångar som det var ett tag sedan de kunde räkna hem. Men de gjorde alltså en strålande match mot Örebro här i veckan utan att vinna då. Både de och Göteborg kryssar sig igenom säsongsinledningen, men det finns kanske mer att ta av där. Örebro gör ju också en helt okej start på säsongen. Sista matchen som vi ska babbla om här då, är det här oerhört långa inledningen av programmet, är igår då Häcken mot Helsingborg. Och Häcken tog äntligen sin första seger. Alexander Söderlund såg ut att vara en jävla pjäs längst fram, och tryckte in ett ganska turligt mål, får man säga, där bollen studsar på Helsingborgs backar.
Här var lite samma känsla som jag hade innan AIK och Hammarby här på derbyt, och att liksom Hammarby bara skulle köra över AIK, men det hände inte. Man trodde att Malmö bara skulle köra över AIK, hände inte. Nu trodde man att Häcken kommer till, eller Helsingborg kommer till Bravida Arena, Häckens hemmaplan. Det är konstgräs. Mellberg sa innan matchen att de inte hade tränat på konstgräsen. Och här väntar man sig bara, nu ska Häcken köra över dem. Visserligen har med en del chanser, Friberg i ribban till exempel. Men det liksom kommer aldrig det här, och det lossnar inte. Och sen är det ju turmål som gör att de kan greja segern. Ja, viktiga poäng för Alms Häcken, men de imponerar inte.
Nej, jag tycker inte heller det. Och jag tror att de inte själva är speciellt nöjda heller. Men Söderlund ser ut som att bli liksom en bra injektion för dem längst fram i planen, tror jag. Han orkade ju dessutom spela 75 minuter igår och gjorde sitt första mål. Så att det är ju viktigt då. Men nej, Häcken har inte riktigt lossnat i säsongsledningen. Jag håller med dig. Men däremot Helsingborg är klart förbättrade. Alltså det tycker jag verkligen. De skapar ju fina chanser i den här matchen. De har Timossi längst fram som gör sin första allsvenska start och träffar stolpen. Och även Videll som kommer in som mittback, som bara är 17 år tror jag, gör en riktigt bra match. Och det vimlar ju av 17-åringar. Jag räknade ut det där, jag tittade på lite statistik häromdagen, att det är 20 spelare som är 18 år eller yngre som har fått speltid i allsvenskan redan. Och man har inte sett en enda som inte ser redo ut för det riktigt. Men Helsingborg generellt, att jag tycker de har ett mycket i laget. Och Mellberg, när han pratar om det efteråt, han tar ju fasta på det som är bra. Han jämför det med en försäsong för dem, att de gör spelmässiga förbättringar match för match här utan att få med sig resultaten, och att det måste de se som någonting bra. Och jag håller ju med om honom om att det är så de ska se på det här. Helsingborg får inte få drabbas av panik nu här, och så får vi se om de lyckas behålla Martin Olsson då, som vars kontrakt går ut idag tror jag, och om han kan
allt för länge.
Ja, precis. En rekryteringsmiss som man tycker att de har gjort hittills i alla fall av det man har sett, det är ju att den här Fanner Hurk som är spelar längst fram i planen, han erbjuder ju absolut ingenting utanför straffområdet, förutom att han kommer sent in i dueller ibland. Alternativet till honom de har som nia där, och det är ju Alhaji Gero. Och Gero är ju ingen stor målskytt, det vet vi ju i det här laget, utan han är ju liksom en uppspelspunkt mer. Men det är lite att de saknar en vass spjutspets där. Rasmus Jönsson ska väl vara den spelare, men han var ju bänkad igår här, så att jag vet inte riktigt hur de funderar på det där. Det var ju Timossi som spelade.
De har ju problem, alltså de har gjort 0 mål på 4 matcher, och det är klart att ja, det är ingen bra start. Ja, du
jag tycker att de borde gjort mål
till Helsingborg här. Jag är inte lika positiv.
Nej, jag tycker ändå att det var ett fall framåt igår här, och att om de håller sig lite lugna här i början nu, och om Mellberg stannar, vilket jag tror att han kommer göra, så
Var skulle han dra? Det blev någon snack om att han ska dra.
Jag själv bara tycker att så mycket i klubben är så rörigt att han skulle kunna tröttna och dra. Det är ju därför det utgår ifrån. Men det verkar inte vara på agendan.
Nej. Ja, silly season rullar ju vidare och har ju, det kommer ju börja göras en del affärer här till veckan som jag sagt tidigare. Jag var ju, sa väl det i början av veckan här, att Junior har förlängt sitt kontrakt med Hammarby. Han tog ju den här optionen på att förlänga på 6 månader. Så det är det som har hänt. Sen så kom det här nyligen igår, tror jag, Sportbladet som skrev om att Anderlecht har budat på Gigovic. Ska han gå till Belgien? Är det rätt, tycker du?
Nej,
det tycker jag inte. Nej, inte direkt. Men som jag fattade som så har det varit, det var ett tag sedan de la det här budet, Anderlecht, då har inte återkommit. Så att jag vet inte och hur hett det är. Det kanske kan ta fart på nytt, men det finns en del andra klubbar där också som är intresserade. Så att vi får se vad som händer och följer det där.
Men apropå nu till Gigovic. Apropå Gigovic var det ju här om veckan när han var på körskola. Kommer du ihåg det?
Ja. Ja.
Så har jag lyckats luska ut att han var faktiskt och körde halkbana den dagen.
Ja, men det har vi ju sagt i podden redan.
Nej.
Jo.
Det har vi väl inte.
Är du senil? Ja, det har vi sagt flera gånger.
Nej, sa vi att det var just halkbanan?
Ja.
Visste vi det?
Ja.
Okej. Ja, jag avgår.
Ja, skitsamma. Nej, men två stiliga grejer då. En, den största IFK Norrköping som ska vara redo att erbjuda i Linus Wahlqvist ett kontrakt. De är sugna på att ta hem honom igen. Han åkte ju ur med Dynamo Dresden, lämnar dem, är nu bossman. Men där finns det konkurrens av bland annat Groningen, Reading och ett par andra klubbar i Championship. Och det är klart att skulle de få hem Wahlqvist nu, går de liksom all in på guldet.
Ja, herregud.
Ja, jag vet att han kommer att åka hem till Norrköping nu och vara där ett tag, så att vi får se om de lyckas förhandla till sig och övertala honom att skriva på för Norrköping då. Kan ju tänka så att Wahlqvist också har vunnit SM-guld med Norrköping, vill stanna utomlands lite längre, eller om man vill skriva ett kort tidskontrakt, ta med och vinna till SM-guld och sen gå utomlands. Det finns en del alternativ.
Redan haft Kristoffer Olsson där. Det är väl bara Ludvig Augustinsson och Viktor Claesson kvar. Sen har jag liksom hela det gänget tillbaka i bygden. Nej, men det skulle ju såklart vara en fantastiskt bra värvning för dem. Herregud, sen vet jag inte sådär, svårt att säga, behöver honom. Jag tycker de har en så pass bra defensiv som det är. Kastigen gör ju inte bort sig liksom, så att det är inte. Nej. Men de har ju pengar i Norrköping fortfarande honom, så att, det skulle väl inte vara fel.
Nej, och sen är det ju väldigt många allsvenska som söker mittbackar. Och som har gjort det riktigt bra hittills Dalkurd är ju Jon Stenberg, vänsterfotad mittback. Det söker väldigt många klubbar. Dalkurd har släppt in ett mål på straff mot Sundsvall på de här 3 matcherna. Och han har även gjort 2 mål. Och hans avtal går ut nu, eller går ut i sista juli. Så han blir bossman då. Så att det kan nog vara en del allsvenska klubbar som är där och hugger på honom. Får hålla utkik på det. För jag tror
du skrev att någonting om en ganska betydande spelare i Djurgården också, längre upp i körschemat.
Fredrik Ulvestad?
Ja.
Ja, precis, att han skulle lämna. Ja, men det är väl inget direkt supernytt. Han har väl varit ganska öppen med att han vill utomlands. Så att de får nog svårt att förlänga hans kontrakt i alla fall, ska jag tro.
Okej, men han är inte på väg nu?
Nej, inte nu. Men man kan nog bli att han kan. Nej, jag tror inte han lämnar i sommar, men han spelar ut kontraktet i så fall.
Ynka 70 frågor idag då, Disco.
Succén fortsätter, härligt.
Jag saknar dock frågor från Robin Berglund, så något har blivit fel.
Nej, coolaste följare.
Jo, där är det. Coolaste följare har han frågat. Vem är din coolaste följare, förutom jag?
Nej, jag vet inte, jag försökte gå igenom här. På Instagram går det inte att kolla lika bra som på Twitter. För på Twitter där,
nej, kan,
där kan man
råka följa folk också.
Nej, men på Instagram eller på Twitter så kan man ju gå in så här på kolla, så sa man följare och så tar man verifierade följare. Jag har faktiskt innan kollat där, jag har ingen sån där jättecool. Vem mest känd? Jag vet inte. Albin Ekdal kanske. Nej, han är ju skön, men det är ju inte så här jättecoolt.
Nej.
Nej, det kändes så.
Nej, det var
den är här också. Runa Sigrid Jonsson. Simon Tibbling. Henok Koito.
Men nu sitter du bara och skryter. Ja.
Nej, men jag bara ser. Jag bara läser upp de här. Sebastian Mattsson.
Ja, nej, Sebastian Mattsson är min absolut coolaste.
Okej. Okay. Okay. Ja, nej, Ja, jag vet inte. Jag säger Ekdal då. Han är väldigt rolig. Ja, vad har vi mer? Vi fick ju någon mer fråga här. Det som är, det är några, det är typ två stycken här. Två stycken här som har reagerat på det här knäckta jag skrev om hur AIK får fram sina talanger. Och det verkar ha provocerat väldigt många. Eller väldigt många, i alla fall de här två som är hugger hela tiden. August Johansson, ja. Talangfabriken AIK var lyckas med som inga andra storklubbar lyckas med. Och jag menar, jag förstår inte, hur kan det provocera så mycket att man gör en positiv vinkel över att AIK spelar med väldigt ung startelva och liksom man förklarar deras talangarbete. De har ändå liksom sålt Alexander Isak, Robin Quaison, deras liksom, det är ju det AIK liksom har ju liksom bidrag med anfallsbar till landslaget, och sen nu förklarar man hur de liksom slussar fram talang. Det är inte så att jag nedvärderar andra klubbar eller liksom, för jag skrev i ingressen tror jag så här att
jag tycker att det andra lyser igenom.
Nej, men jag tror att det som var provocerande var en grej i ingressen som jag skrev, att när andra storklubbar går en annan väg, och där syftade jag ju på Hammarby och Djurgården som har gått helt andra vägar. Djurgården har ju liksom, ja, de har ju gått på andra spår. Hammarby har ju sin strategi hur man ska få fram talanger. De har här med Frej, de har också ja, men också värvat in en del spelare. Så att det var liksom, jag menar Norrköping och IFK Göteborgs unga lag har vi ju pratat om jättemycket här i podden, och jag förstår inte hur det kan provocera så mycket. Det var bara märkligt bara.
Ja, det är få saker som inte upprör i fotbollen, har vi lärt oss. Jerker M och några till, någon till här frågade när jag ska vara tillbaka i Eurotalk. Det är ju alltså ett annat program än det här då. Och det kommer ske så småningom, men fortfarande så att det ligger en pandemi i vägen. Och,
det var ju en ganska dålig fråga.
Alltså, av de skälen så kommer jag hålla mig borta från studiosammanhang. Jag, vi kan säga det igen då för de som inte har hängt med att vi spelar in den här podden på distans alltjämt och jobbar på distans alltjämt.
Magnus Eriksson är 92. Vad händer med Magnus Eriksson till Djurgården? Vad händer med Magnus Eriksson till Djurgården? Jag var i kontakt med Magnus här senast, och då var han på väg till Orlando för att de skulle spela. De har ju samlats där
alla MLS-klubbar.
Ja, precis. Så att han är inte på väg till Djurgården i alla fall.
Anders Dragstedt, vad är det här med att Marcus Berg valde att stanna i Krasnodar? Vad hände? Var Blåvitt ens ett alternativ? Ja, det där var lite förvånande, och det var jag som hade uppgifter där på att han hade bestämt sig för Blåvitt faktiskt.
Jo, men han sa ju det. Han sa ju det helt öppet att hade det varit EM i sommar så hade det varit något helt annat, sa han. För han ville inte byta när det var ett, liksom, när det är ett EM-år. Då vill han ha den här tryggheten att köra, eller tryggheten menar då han att köra i Krasnodar, det gick bra så där. Så jag tror att han hade, som det lät på den intervjun han gjorde, så hade han flyttat hem om det hade varit EM och inte corona.
Ja, vad jag hörde hade han ju bestämt sig för det i våras här, och, då, och det var ju liksom bara en formalitet mer eller mindre. Men och sen så har vi ju det att han köpte det där huset också i Göteborg, så att väldigt mycket som tydde på det. Men så blev det alltså inte. Black Ben AIK, vilka lag kommer vinna respektive förlora på om man inför publik igen, säg efter halva allsvenskan? Och jag tror att döma av de första omgångarna så är ju Hammarby det laget som känns som att de skulle vinna mycket på det. Men samtidigt så tror jag att det kommer dröja en eller två matcher till. Sen har de flesta anpassat sig till det här. Och då tror jag det där spelar mindre roll. Jag tror vi kommer få ungefär samma styrkeförhållanden och resultatfördelning i alla fall. Men det är ju som med allt annat i det här, att man får gissa på olika hypotetiska scenarier.
Någon sanning i att Lauritsen ska vara aktuell för Besiktas, undrar Mr. Joel 747. Det känns som det är väldigt, lite för många allsvenska spelare som är aktuella för Besiktas för att det ska vara någon trovärdighet i det. Men nej, jag tror väl inte att det är inte på den nivån än så länge för Lauritsen. Han är visserligen helt suverän och har gått från frysboxen i Vejle till att ösa in mål i Norrköping och varit en, ja, man får säga en nyckelspelare ganska länge nu, så att det är imponerande. Men Besiktas tror jag inte aktuellt.
Ett annat bekant ansikte i frågespalterna är ju Mr. Abbasi. Euron ersatte en del valutor med sitt intåg. Är det någon ni saknar extra mycket? Själv gillade jag D-mark. Jag kan säga att lire var min favoritgrej.
Nej, det tänkte jag också fort, säga. Man känns
för fort någon hade varit i Italien så kom de hem och hade en miljon i fickan, så skrattade alla åt det. Det är väl det enda valutanöjet jag har ägnat mig åt i mitt liv. Skanstullsmannen, vad gör vi åt 6-sekundersregeln? Inte allt för sällan man ser 20-sekunders varianter som Göteborg senast. Och det där var ju en sak som Jens Fjällström framförallt då kommenterade hårt igår när Helsingborg mötte Häcken borta och Anders Lindegard höll i bollen i. De räknade väl ut att det var 20 respektive 18 respektive 13 sekunder och domaren reagerade inte. Och det är ju sådär med den där regeln att den är ju en sån som domarna har låtit flyga iväg lite grann. Ska de bara konsekventa med den så kommer de döma hela, att behöva blåsa för indirekt frispark helt. Det är som när målvakterna tar ett steg ut på straffarna, ingen bryr sig. Och plötsligt bryr de sig och blåser för det. Och då blir det lite godtyckligt när man ska använda den där regeln och inte.
Ja, exakt.
Och det är klart att det där är ju ett litet problem, och framförallt som det var, när det blir så himla tydligt som det var igår. Lindegard borde ju blivit varnad i första halvlek för att vad han höll på med. Och här lät de ju liksom, det lät att spåra ur lite grann, och då blir det lite svårt att man plötsligt ska ställa ner foten när man har menat att det är okej från början kanske. Vilken är Discos favoritnocko? Det har du faktiskt aldrig berättat här.
Nej, jag vet inte. Den nya smaken blodapelsin är ganska bra. Vad händer egentligen med Manuel Banda under Andreas? Ja, där känns det ju som att han är för dålig helt enkelt. Konkurrensskäl. Ingen skada eller sånt som jag fattar, utan det är bara konkurrensskäl.
Nej, han har inte varit nära att spela ännu riktigt fram, känns det som. Fredrik Myri, sannolikheten att Albin Ekdal kritar på för Djurgården om Sampdoria åker ur eller när kontraktet löper ut. Jag tror att Albin Ekdal har ett eller ett par år kvar utomlands.
Ja, han kommer inte vara klar för Djurgården än tror jag.
Även om han har varit tydlig med att Djurgården är kanske hans första alternativ om han kommer tillbaka till Sverige. Eller det har ju verkat så i alla fall.
Segramannen, hur får vi bukt med den förfärliga domarnivån i Allsvenskan? Är VAR den enda lösningen? Jag gillar att vi ska ta in VAR. Jag har sagt det förr, jag vill inte ha samma sak som i Premier League. Jag vill ha lite skärm som assisterande domarna kan gå och kolla på. Det tycker jag man kan få bukt med ganska lätt. Men det jag vill säga är att jag tycker att domarnivån är inte så dålig. Jag tycker den var ganska bra framförallt när det inte har varit någon publik.
Nu, jag du vet ju vad jag står i den här frågan. Men jag tyckte att domaren som dömde Helsingborg-Häcken var väldigt bra. Han var bara 28 år, jag vet inte vad han hette. Men han gjorde en toppenmatch där. Sen var det ju ett par grejer den här veckan som hade varit annorlunda med VAR. Elfsborg gör ju, en Dione nickar ju in 1-0 mot Örebro och inte offside, men blir bortdömd. Och det går väl verkligen att sätta ett stort frågetecken för det som händer i Mjällby-Hammarby också. När det gäller vissa grejer där.
Göteborgs mål kändes offside också.
Ja, två, precis, två. Så var det väl, va? Farneruds mål, ja. Exakt. Linus undrar om Norrköping är en kuststad. Naturligtvis är det. Det ligger en bra bit upp på, mellan Piteå och Sollefteå, tror jag. Om jag har förstått saken rätt. Robin Molin försöker flirta med dig här, Disco. Urban Hagblom pratade om ersättare till Sierkules, att det var nära, och att Hallenius är på G-hem. Något nytt där?
Nej, Hallenius tror jag inte på GHM än i alla fall. Han kör en påtag till att vinna och casha in så mycket som det går. Så länge så länge det går och tjäna pengar där i Cypern. Jag vet inte hur det är med löner och så, men jag tror att inte han är aktuell än så länge i alla fall. Däremot så fattar jag som att de hade någon klar, men jag vet inte, jag har inte lyssnat. Jag har inte lyckats listat ut namnet än. Vi får se om det kan gå in på min priorista här snart.
Med det sagt då, vi måste väl klippa där kanske, med tanke på att matcherna börjar snart igen.
Och, nu är det dags.
Nästa vecka har vi ytterligare två omgångar att ta hem och massa intryck att vilseledas av. Vi hörs då.
Det gör vi, hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.